Hej fina lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av Livshjulet med mig Anna Hegerstrand. Vi har kommit fram till avsnitt 226 och den här veckan fick jag flyga ner till Mallorca för att träffa min gäst som bor och driver sin framgångsrika restaurang La Perla där. På senare år har flera svenskar både flyttat permanent och köpt semesterbostäder på den populära spanska ön. Men min gäst var tidig med att flytta dit och han valde att bryta upp från Sverige redan för 10 år sedan. Jag pratar om Emilio Ingrosso, krögare och före detta proffsdansare, exman till Pernilla Wahlgren och pappa till Oliver, Bianca och Benjamin Ingrosso. Under åren har det skrivits mycket om Emilio och den bilden som har målats upp av honom har inte varit den mest smickrande. Som journalist har jag naturligtvis haft koll på alla turer, även om min första relation till honom var när jag som 4-åring imiterade hans moves bakom Pernilla Wahlgren när hon framförde Piccadilly Circus i Melodifestivalen. Detta gjorde mig ännu mer nyfiken på att träffa honom och sitta ner och prata. Och det känns som om just nu så var tiden den rätta. Emil och jag träffades på mitt hotell Jumeira Port Sawyer på Mallorca för att prata om varför han bröt upp från Sverige, hur det var att flytta från sina barn, relationen till dem och Pernilla idag, nya kärleken hustrun Åsa, vägen från proffsdansare till framgångsrik krögare och mycket mer. Innan vi rullar igång intervjun så vill jag passa på att tacka för alla fina hälsningar. För er som inte följer mig på Instagram kan jag berätta att jag väntar mitt andra barn i slutet på mars. Och även om jag mått väldigt dåligt nu i början så har jag lyckats få ut ett avsnitt av Livshjulet varje vecka. Ja, nästan. Och det siktar jag på hela hösten och vintern också. Men tack snälla för alla fina hälsningar. Livshjulet klipps av Kim Versen och distribueras av Acast. Jag nås på anna@hegerstrand.se. Nu Emilio Ingrosso, varsågod. Välkommen till Livshjulet, Emilio.
Tusen tack.
Hur mår du idag?
Jag mår bra.
Ja, varför då?
Ja, för att allting är på sin plats känns det som. Det har varit en lång resa men det känns ändå skönt att man är stabiliserat i livet. Det känns så. Man brukar säga att man ska bli äldre 50-årsåldern, då brukar man blanda lite. Men så är det faktiskt lite, i mitt fall.
Mm. Du är 52 idag?
52.
Mm. Är du kompis med din ålder?
Ja, jag börjar slåss lite mer.
Ja, det är så.
Ja, nu, sista åren tycker jag känns lite så här. Jag tror att mentalt så är man fortfarande ung, men man känner kroppen börjar säga ifrån ibland. Det känns lite jobbigt. Antingen kan det vara en utbrändhet eller man är utarbetad eller så är arbetsskador från dansen. Jag vet inte, jag har inte kommit underfund med. Jag försöker bara, vänta, förbise alla de här konstigheterna. Som att man har ju olika idéer om. Jag tror att åldern tar sin gång.
Ja, men många säger ju det att mentalt så är det underbart att bli äldre. Men fysiskt så är det tråkigt
jobbigt
för kroppen
alltså. Ja, det är jobbigt. Jag tror att det kan vara en blandning av allting. Stress som har varit och mycket jobb och man har stått på restaurang. Jag har ändå jobbat varit i branschen 23 år. Klart att det tar. Man står på golvet med hälen, vaderna, det gör ont. Alltså. Sen kommer jag då från professionell dansare så där jag har slitit ut med så. Det var ju inte bra att ställa sig och jobba och gå på de här hårda golven. De sista åren jag hade Rebello, då var det tufft. Alltså. Så här, på kvällen när man bara kände...
Ja, det... Rebello är din tidigare restaurang. Mm. Mm.
Det var tufft. Alltså. Det var... Då började jag känna, vad det här var jobbigt.
Mm. Och hur mycket är du på golvet idag?
Det här året har jag tagit ett litet sabbatsår faktiskt. För att jag kände lite att det var lite för mycket. Så när man startade igång de här restaurangerna som vi har gjort, det tog ju på våra krafter. Både för mig och min fru också. Vi gjorde ju allting första året. Och förra året gjorde vi ett hästjobb. Och det visade sig att det gav ju fantastiska resultat, men inte för själen och kroppen. Jag gick lite in i väggen förra året. Så jag bestämde mig för att ta ett sabbatsår.
Mm.
Och också för att kunna leda restaurangerna utan mig på plats. Restaurangerna måste få leva utan mig som figur. Det måste få en... Annars så kan man inte utveckla... Man kan inte utöka sig och göra fler restauranger. Så jag måste vänja folket. Men jag är ju där ibland och det här var ju det som hände i år. Men jag kommer vara lite mer aktiv. Kanske en dag, två dagar i veckan på olika restauranger. Vi funderar på att öppna en tredje.
Just det, för ni har er restaurang La Perla på två olika locations. Mm. På Mallorca.
Yep. En i Santa Catalina och en i Portalsils.
Just det.
Ovanför hamnen Portals, Porto Portals.
Och vi kan berätta för lyssnarna att vi sitter i Sojer på Mallorca. Jag är här för att göra lite reportage och för att träffa dig.
Ja, kul.
Jag var ju tvungen att komma hit för du åkte ju aldrig hem till Sverige i somras.
Nej.
Vi passar på att stanna här.
Exakt.
Och vi känner ju inte varandra sedan tidigare. Men jag tycker det är jättespännande att få träffa dig. Jag har ju vetat vem du var. Jag berättade ju som sagt tidigare då att jag har ju stått och dansat till Piccadilly Circus. Och kan dina danssteg sedan jag var 4 år gammal. Ja, och sen så har jag ju helt ärligt mest följt liksom genom pressen. Det är så man, för du har bott här så länge.
Mm, 10 år.
Ja, 10 år. Jag trodde det var ännu längre.
Ja, det känns... Faktiskt, det känns 4 år som vi såg en bild nu på Facebook idag. Det var 4 år sedan. Det känns som 10 år sedan.
Mm.
Jag vet inte varför det känns så. Det är jättekonstigt.
Men tiden går ju också fortare ju äldre man blir.
Men samtidigt så tycker jag när man har bott på Mallorca i 10 år. Åren tar längre tid. Det går, åren är längre. Säsongen, alltså sommaren är längre. Så man känner sig att man får mera valuta för tiden här.
Mm.
Så, det är någonting som gör att man får njuta längre på något sätt. Det är inte så uppstartat som det är i Sverige på något sätt. Jag kan inte ha några referenspunkter i Sverige. Men där är det så här, det är sommar, så det är en superkort sommar. Och sen kommer hösten, superkort höst. Sen kommer vintern och det är ingen vinter.
Nej.
Och sen kommer våren och det är ingen vår. Förstår du? Man bara suktar och längtar och längtar. Jag känner på något sätt här så känner jag att man kan leva lite i nuet. För du kan ta som... njuta av hela den här tiden och luften och solen och värmen. Du behöver inte sukta dig fram till det här. Du vaknar på morgonen och öppnar dörren så är du där.
Mm.
Så det känns att på något sätt så jagar du inte tiden. Och när du jagar tiden känns det som att det går så fort.
Mm.
Och när du inte jagar tiden då känns det som att allting landar på något sätt.
Hur kommer det sig att du flyttade till Mallorca?
Det var en känsla, det var ju en blandning av allting. Det var både mitt privatliv och det var ju både affärslivet och mitt sätt. Och som, det som hände i Sverige var ju inte världens roligaste för mig, man ska vara så uppriktigt.
Menar du privatlivet då?
Ja, både privatlivet och business och allting. Det var ju som, och i och med att privatlivet var ju en smäll så fick ju det konsekvenser av offentligheten i media. Så att jag kände att jag hade ingenting kvar att göra där. Det fanns ingenting mer för mig att göra. Och någonstans så hade jag en känsla av att Mallorca var på G. Och jag hade ju inte fel.
Nej, verkligen inte. Intuitionen.
Nej, det är där man får tacka sig själv lite och ha bra... Eller bra, man kan inte säga av sig själv att man har bra intuitioner. Men någonstans så måste man vara med sig själv ibland när man hamnar i krissituationer. Så måste man vara duktig på att analysera, försöka hitta en väg ut. Och vara kvar i det som du är kvar och acceptera att det som har hänt har hänt.
Mm.
Men jag måste ju kunna gå vidare. Och kunna gå vidare, det accepterar också vad som hänt. Så det är en blandning av allting.
Mm.
Men det kändes som att Mallorca var någonting som jag hade fått en hint av Tony Fernandez och en annan kille. Som var på restaurang på Il Conte som jag hade 2001. De hade precis varit här. Och han... Tony Fernandez som drev Sophies, han var med och startade Puro.
Mm, Puro Hotel.
Exakt. Och då hjälpte Mats Wahlström att driva igång allting. Och då sa han så här, fan du skulle ju åka till Mallorca, Emilio. Då hade jag ett konto.
Mm.
De var där och sa, det skulle vara så perfekt för dig. Det var 2001 och det satte sig i mitt bakhuvud på något sätt. Sen hände lite grejer 2003. Sen 2005 hände lite andra saker. Sen bestämde mig 2006 fick jag ett litet erbjudande att göra någonting här. Och sen kom jag ner. Sen räkade vi lite här vad vi kunde göra och inte göra. Och sen bestämde vi för att göra det.
Mm. Så du hade lite kontakter när du kom hit?
Ja, det hade jag. Jag hade några som var här som jobbade, som var intakta i... i miljön här, arbetslivet och restauranger, hotell och allting. Så man fick ju någonstans fick en öppning. Men hästjobbet fick man göra själv. Och välja restaurang, välja lägen och allting. Det var inte så många som... Jag är inte sån som lyssnar väldigt mycket på vad folk tycker och tänker. Jag måste få den där känslan själv.
Mm.
Så att ofta så... Jag kommer ihåg när jag öppnade Il Conte 94, de garvade åt mig.
Och Il Conte, var i Stockholm då?
Grevgatan.
Grevgatan. Mm.
Så det var också en sån här känsla när man, att jag kände, jag kunde se pulsen i restaurangen innan jag ens hade köpt restaurangen.
Mm.
Så jag funkar så, jag måste se, jag måste få när jag måste kunna visualisera, är det så, så ska det se ut, så ska det bli när det är klart. Får inte jag den känslan, du brukar aldrig hoppa på någonting. Jag måste få den bilden och den känslan. Det fick jag genom att bara känna av att Mallorca. Men sen är det så här, jag vet inte. Jag frågasätter mig själv varför jag tycker att det är okej att flytta utomlands. Varför första åren var det jättejobbiga, då längtar man ju hem.
Mm.
Kompisar, gatorna, lukten, maten.
Mm. Det är en trygghet.
Ja, det är en trygghet.
Man kan allting.
Men sen så började jag fundera lite på sista åren så här, när jag träffade min fru och så tänkte jag så här, vad är det som fick mig att tycka det var okej att bo här? Jag tror att det har med min barndom och jag, familjen flyttade ner när jag var 3,5-4 och bodde i Taranto, Italien, södra Italien i 2 år. Och sen flyttade tillbaka till Sverige. Och sen när jag flyttade tillbaka till Sverige... Första tiden, den tiden man kan komma ihåg, jag vet inte, när man har sitt första minne med 2 år eller någonting.
Mm.
Till jag flyttade var ju fantastiskt i Sverige. Men när jag flyttade tillbaka, den brytningen från det här livet man levde, solen sken där nere också, man kunde leka, man var ute på liksom, terrasserna, man såg knappt bilar, det var häst och droska, du förstår det?
Mm.
Vi pratade om 67.
Mm.
Jag tror att det har också präglat mig att det är okej för mig att bo här nere. Jag har inga problem att
du bo. Känner dig inte som svensk?
Nej. Alltså jag kände mig inte som svensk när jag var i Sverige.
Nej.
Där kände jag mig som italienare.
Mm.
Men jag känner mig som svensk när jag är här ibland.
Mm.
Mer än vad jag gjorde när jag var hemma.
Mm.
På något sätt. Det är lite så här kluven känsla.
Det är lite roligt för jag har ju träffat dina barn flera gånger. Mm. Eller 2 av dem i alla fall. Mm. Bianca och Benjamin, och de säger ju att de känner sig som italienare.
Ja.
Och de har ju bara bott i Sverige.
Ja.
Men det har väl du stor påverkan.
Ja, men jag älskar till exempel skärgården. Jag älskar den här gröna, solen skiner, den här torra luften i Sverige. Det är ju ett annat ljus också. Den bilden jag har från Sverige, det är klart att allt som hade hänt innan jag flyttade hit, det har ju raserats lite. Det har jag försökt att radera. Det gör ju så med tiden. Så kommer de här, då kommer positiva bilderna fram.
Mm,
så jag har ju den bilden kvar av Sverige som jag älskar ju skärgården. Att det känns, det som är skillnad med Sverige och Medelhavet för mig, det är lite så här, det är ungefär som att du står på scenen och uppträder med en tom publik. Men nu kommer ni här, då har du publik och du får applåder.
Du har connection.
Ja, men du får en annan connect. Du connectar något på ett annat sätt med ditt liv här. Du känner att det finns folk runt omkring. Det lever på ett annat sätt. I Sverige kan du ha fullt med folk runt omkring dig, men du kan bli lite ensam där. Jag vet inte vad det är som får den känslan, men det är hur jag har uppfattat, analyserat, om jag kommer fram till en så här, vad är skillnaden mellan att vara i Sverige och vara här?
Mm. Jag har ju träffat många som bor i USA och andra delar av världen också, och många har ju den uppfattningen om Sverige. Jag tror det har lite med, eller mycket med klimatet att göra. Att man stänger in sig och bor sig och sluter sig i sina små grupper.
Mm.
Hur känner du nu? För du var i Sverige sist när Benjamin var med i Melodifestivalen i våras.
Mm.
Hur känner du nu för att komma tillbaka? Med tanke på att du sa att det var mycket jobbigt som hände och det var delvis därför du tog beslutet att flytta
iväg också. Absolut, självklart. Det kan man inte sticka under stolen med.
Nej, men hur känns det nu? För jag upplever ju då utifrån som att det är lugnt, som du säger, att det börjar bli lugnt.
Mm.
Känns det så när du kommer tillbaka?
Det känns så, absolut.
Ja.
Jag menar, man har gjort, jag vet inte om på något sätt på grund av att Mallorca också är en het ö, en semesterparadisö så är det lätt också att folk kan följa på lite vad man gör, i och med att man jobbar inom offentligheten, man jobbar med restaurang och, så att jag tror att, att de årens, hundåren som man har gjort här, det är klart att de tar ju, de har ju fått sitt värde. Det hade kunnat gått jättedåligt, men jag tror att jag uppfattar det som, om man tittar på bokningar vi har och alla recensioner vi får och allting, så tycker jag vi har faktiskt gjort ett bra jobb. Och det har ju med mitt förflutna att göra också. Min bakgrund, mitt sätt att hantera kris, mitt sätt att hantera motgångar. Jag är envis jäkel, alltså det, jag ger mig inte första taget. Jag kan slåss med mig själv och kan tycka att allting är jobbigt och gnälla och negativt. Men det är mitt sätt att ventilera så att jag får ur det. Mm. Men jag är så här, jag ger mig inte, för att jag är en aktiv människa. Jag gillar att skapa, jag gillar att förnya saker och ting. Men samtidigt så, vi kan ju komma till det, jag vet inte om den frågan kommer, varför det funkar. Men när vi ändå gjort det, ändå jobbat i 23 år och gjort kanske, vad är vi uppe i, 14 restauranger. Det är inte en restaurang. Det är väldigt många restauranger, så det är nästan en per två år. Så det är mycket, men jag tror att det har, ja, det har att göra med den här envisheten att man har, men samtidigt så måste man ha fötterna på jorden och ha den här traditionen som man inte får glömma. Jag är inte så här väldigt, jag tycker inte om att bli influerad av för mycket saker. Ska man skapa och göra det vi gör som vi har gjort, jag tror att man ska försöka hålla sig inom den ramen man kan acceptera sig själv där man är. Och inte ta för mycket influenser. Så det, och det är det som är min, den här envisheten man har.
Och du har också valt att gräva där du står och satsa på italiensk, riktigt bra italiensk mat.
Ja, det är ju min grej. Så det är, jag skulle kunna tycka det var kul att skapa någonting annat, men det är det som vi har gjort. Det är det vi har gjort nu. Det är någonting som...
Har alla dina restauranger varit italienska?
Ja, utom en. En libanesisk. Vi gjorde det på bakfickan på Il Conte, men den höll ju... Den höll ju ett år. Det var ju knökfullt och det var ju jättesuccé. Men tyvärr brann båda restaurangerna ner av en tekniskt, det var tekniskt fel. Det var en vattenläckage som var precis som ett rör som hade gått sönder vid elskåpet. Som sprack på natten, så började den spruta vatten. Och så bara... Det är också en story där. Många tror så att det var anlagt brand och hit och dit. Men det funkar inte så. En restaurang som funkar, du kan aldrig ta, det tar så lång tid att skapa ett flöde på en restaurang och ett ekonomi och ett bra renommé och allting. Så efter det så gjorde vi tillbaka den restaurangen, men det funkar inte. Men Conte gick ju som tåget. Och då skapade jag en annan restaurang efter det, men det var en gång som jag gjorde en annan restaurang. Det funkade. Funkar det faktiskt.
Hur kommer det sig att du gick från att vara proffsdansare till att bli krögare? Gjorde du det hoppet direkt? Eller gjorde du något annat emellan?
Nej. Alltså jag var väldigt mån om att... Jag älskar att äta ute. Tyckte var väl, vi åt ju väldigt mycket ute, jag och mitt ex Pernilla. Vi åt ju... Man var ju bortskämd.
Det gör de fortfarande, har man sagt till mig.
Man var 20-21 år, man åt ute. Det var som, vi levde ett liv, men vi levde högt.
Men vi började jobba tidigt också.
Ja, vi började jobba tidigt och känna bra, men vi slet. Och det gjorde också att många gånger så var vi började gå ut på italienska restauranger. Tyckte att vissa grejer kunde de göra om. Jag bad dem alltid fixa lite extra till mig. Kan du inte göra det istället? Så kom jag ihåg att mina kompisar sa, varför ska jag alltid ändra menyn för? Och så var några andra människor som kände till den och så tyckte att, vad heter han för något? Kan inte jag få samma sak som han då? Och sen började det, så till slut så tyckte jag så här, men jag kan vara lite negg också, jag kan gnälla om allting, tycka att allting är...
Är du en sån här jobbig jävel på restaurang? Ja. Skicka tillbaka mat?
Nej, jag kan tycka så här, jag tycker när människor gör det med hjärtat och de vill någonting så kan de misslyckas, det är okej. Okay. Men inte om du ska försöka lura en att man gör det för att man vill tjäna pengar på det. Man ger dåliga råvaror för att man inte vill köpa bättre råvaror eller att det är gamla saker. Sånt där gillar jag. Men misstag kan alla göra. Brister finns, men misstag kan alla göra. Och jag kan vara lite så här, tycka att varför ska de göra det? Varför gjorde de så här? Men i mitt sätt. Och och vara kreativ också. Mm. På det sättet ser jag också, lär jag mig hur man inte ska göra.
Mm.
Men det är mitt sätt att jobba. Det gör jag, det är en klocka som går hela tiden. Men i det här fallet med restauranger så var det någon som sa så här: men gör som, om du är så jävla bra på, om du tycker att allting är skit, gör en egen italiensk restaurang där. Mm. För att se hur det går. Och så bara slog det mig så här, ja, jag kanske ska göra det då. Så började jag titta, och det bodde vi precis, jag bodde ju på Styrmansgatan. Hade bott länge på Östermalm, så att lägena där visste jag var lite så här. Jag gillade det någonstans, Östermalm. Det har jag gjort sen innan jag ens så blev offentligt känd. Vi hade Stefan Wåhlberg, vi dansade för Surprise Sisters. Stefan Wåhlberg var ju han som gjorde alla kläder.
Aha, okej.
Okay. Med Babsan. Så han bodde på Grimagnegatan, så vi gick alltid så här från Östermalmstorg, så gick vi, så tyckte jag så här, det är fina områden här, fina fastigheter.
Mm.
Så man var inne, men jag hade inte en så här tåg, vi pratade om 82, hade man inte en tanke på att man skulle driva en restaurang där. Men när jag bestämde mig för att göra någonting, så började jag leta efter restaurang, då ville jag ligga på Östermalm. Och vi hittade den här restaurangen på Grevgatan. Också där, det var ju en sån här liten restaurang, och det var, jag tror lite, jag fick en blodad tand där. Det varit lite så här som att när jag började skapa, man började renovera, man började saker, så började man förstå så här. Jag kommer ihåg när jag åkte till Ria första gången och skulle köpa alla tallrikar och porslin. Jag var ju där en hel dag. Jag var där från 8 på morgon. Klockan 7 sa jag, måste gå och hämta mina, alltså, jag måste hem nu. Jag köpte, alltså, vad har du aldrig gjort restaurang för? Nej, men hur vet att det ska vara här då? Jag vet inte, det bara blev så. Jag tittade och där, jag såg bilder så här. Man måste ha tallrikar, man måste ha dem, man måste ha det, man måste ha det. Och så ville jag ha de här tallrikarna som Rosenthal hade gjort. De hade patent på de här tallrikarna som inte någon hade. Och jag ville ha dem. Det var ett, då kostade de 300 spänn styck. I sjukt att man köper det. Men jag ville bara ha dem. Det skulle vara bara de tallrikarna. Ölblocken, du vet, med höga, tunna. Kostade 120 kronor styck då. Det var bara en, när räkningen kom, jag bara tänkte så, nej, antingen full out eller ingenting, tyckte jag. Det tror jag var lite succén. Servetterna stod ett Il Conte på.
Mm.
På glasen stod Il Conte. På personalens skjorta stod Il Conte. Det var lite så här, en glamoröst italiensk trattoria, kan man väl säga.
Mm. Men när, för du driver ju La Perla tillsammans med din fru.
Mm.
Får hon vara med och bestämma någonting? Självklart. Eller har du bara visionen?
Nej, det här.
De är nej. Överman,
alltså, när vi träffades för 4 år sedan, då bestämde jag mig för att jag visste att Åsa var, jobbade som inredare och designer och allting. Och jag tyckte att det skulle vara kul. Jag har gjort så mycket grejer själv, så ibland tyckte jag det var tråkigt att göra grejer själv. Och det visade sig att det var ju bra omdöme utav mig att ta in henne, för hon är ju fruktansvärt duktig. Jag har backat lite på mina grejer som jag har gjort förut. För att släppa fram henne. För jag tycker att hon har fantastiska idéer. Jag tror att vi kompletterar varandra bra också.
Träffades ni genom att ni började jobba ihop? Eller började ni jobba ihop efter att ni hade träffats?
Det är en lång historia.
Ja, typ.
Nej, men jag tror att vi träffades genom en god vän till oss. Där jag bara ramlade på oss. Och sen så tog det något år innan vi fick kontakt med varandra. Men jag förstod inte riktigt att hon jobbade med design då. Förrän jag träffade henne på riktigt.
Mm.
Jag bodde ju här.
Och hon bodde i Sverige.
Mm. Så det var ju lite så här. Alltså, man tänker efter i situationen hur vi gjorde det här med att skapa restauranger. Så det är två starka viljor. Alltså, det är inte lätt. Jag vill ju min sak. Åsa vill sin sak. Men någonstans så tycker jag att det är rätt som Åsa brukar säga. Bästa idén kommer alltid vinna i alla fall. De andra raseras ju.
Mm.
Med tiden.
Det är bara tråkigt om man satsar på den sämsta idén.
Och exakt, så man måste vara försiktig med att vara så här obstinat och tycka, men det här är min idé, jag ska göra det här för att jag har kommit på det här.
Mm.
Det är inte så man måste. Man måste låta idén förverka sin, ha sin gång. Att om det här idén är rätt för konceptet och för ändamålet, då ska ju det få vara där. Spelar ingen roll vem som har gjort det. Den som har kläckt idén, den andra, han får bara vika sig. Om den är bäst. Ibland kan det ta kanske 2-3 dagar, men det vart inte så som vi hade tänkt oss. Då försvinner ju den idén. Så kommer en ny idé in.
Mm.
Men som sagt, det är ju, det är en sak att göra en installation med en inredning. Restaurang har ju så många ben att stå på. Mm. Så där har vi kompletterat väldigt mycket varandra. Köket har ju en installation. Hur många rätter kan man ha? Hur ska ett, alltså en meny se ut? Ekonomi på meny. Hur många, liksom, hur stort är köket? Det är avgörande hur en meny kan se ut. När man kommer in och ser ett kök som är så här lite, så har man en meny som är som en sån här, jag vet inte, bibel. Då bör man ju undra hur,
som på indiska krogar.
Det funkar inte, men det går inte. Nej, men det är upp till var och en vad man vill liksom leverera.
Mm.
Vi vill ju leverera kvalitet. Och jag tror att vi försöker så mycket som möjligt göra det bästa varje dag.
Mm.
Och det är tufft i och med att det inte är vi bara, det finns så mycket andra människor. Och det tuffaste i branschen, i alla branscher, det är att du har 10-15, vi har 16 anställda. De här anställda vaknar ju på morgonen med sina problem, med sina fruar, med sina barn.
Mm.
Och så kommer de till jobbet och så ska de switchas om och bli en annan person. Och bli lite som robotar för oss, för det vi vill att de ska leverera. Det är svårt att få med sig dem ibland. Och få med alla, connecta alla med varandra. Att försöka få dem att bli kreativa och följa våra visioner. För de ibland tar med sig infektioner från det som händer hemma.
Mm.
Man ser det mycket mer här än i Sverige. Jag tycker det är mer professionalismen i Sverige i yrkeslivet är mycket, mycket bättre. De lägger inte så mycket attityder till situationer och använder inte som lagar och paragrafer och tycker att de har rätt till allting, utan de har mycket passion i det de gör. De vill verkligen sträva efter någonting, för de vill komma någonstans.
Mm.
För de vet att jag kan gå till A-kassan, men jag kommer inte kunna göra någonting mer än att betala mina räkningar och kanske ha mitt SL-kort och kanske gå en gång på bio och gå på restaurang.
Mm.
Men en människa som vill komma längre, han måste ju vika sig ibland.
Mm.
Okej, nu måste jag vika mig för chefen, för jag måste ju bli vän med chefen och försöka få honom att bli nöjd med mig.
Mm.
Där är det lite att man slåss med här. Det är svårt att hitta bra personal i Spanien.
Ja, det är det.
Jättesvårt.
Alltså. Hur är du som chef då?
Skitjobbig. Bättre nu. Jag var jättejobbig förut.
Alltså på vilket sätt?
Jag var super... Jag vill... Alltså, jag vet inte, lite hård. Jag kommer ju från sånt klimat, så det kan ju präglat mig.
Mm.
Jag menar, som dansare och går på ballett och går, liksom, har man haft sina fantastiska lärare, mentor som man har haft. Från Jens Grab, från Istvan Kis, från liksom, Björn Holgren till Ellen Rasch, alla de här stora. Jag menar, Mats Ek från Kullberg, det är ju varit så här. Och det har jag fått lärt mig. Du ska göra det, du måste ha det perfekta, du måste göra det. Förstår du? Du kan inte göra ett misstag.
Nej.
Och du kan göra ett misstag om jag ser att du har svettat. Förstår du?
Ja,
det, med tiden, med åldern så börjar man förstå att man kan inte få alla att göra det man vill. Man får ju dra ner ribban lite.
Ja, sen har ju du rykte om att ha ett jävla temperament också.
Ja.
Har det blivit lugnare med åren? Ja, men du är italienare liksom.
jag har ett temperament.
Mm.
Men jag tycker med samma sak där. Med åldern har jag haft... Ja.
Man orkar inte lika
mycket. Nej, men jag tror att man är lättare att... Alltså, temperament tror jag bygger mycket på att man tar in så mycket influenser i situationer i livet.
Mm.
Så man inte bearbetar varje dag. Man låter det bara samlas på i kroppen.
Mm.
Så kommer en liten grej så bara exploderar man för att man inte orkar bära på allt där.
Mm.
Så att jag tror att med ålderns tid så börjar man inse att det är bättre att man börjar ta itu med de här små grejerna.
Mm.
Avsluta de här problemen. Ring den här människan om du tycker någonting. Vänta inte för länge. För det kommer ett nytt problem dagen efter. Då blir det 5 problem du ska ta itu med. Där har jag min frustration och min temperament. Som jag har lyckats med hjälp av min fru som har sagt till mig att du får sluta med de här grejerna. Så har jag gjort att jag har faktiskt börjat ta itu med de här grejerna. Försöka åtminstone avsluta alla problem som kommer. Istället för att lägga det. Jag gör det sen.
Vad skönt.
Ja, det är mycket bättre.
Mm.
Faktiskt.
Det är väldigt känt i Sverige. De här stora bråken. Mamma-dotter-bråken mellan Pernilla och Bianca. Vad har du för relation till dina barn?
Ja, alltså om du frågar mig...
Sen ska jag också understryka att de har ju en väldigt bra relation, säger de ju också. Mm. Men det har ju varit ganska mycket turbulens under...
Mellan dem, ja. Ja, just det.
Pernilla.
Alltså jag...
Har du varit den här snälla pappan man kan gå till, eller?
Ja, jag ska vara riktigt ärlig, så tycker jag att jag måste få säga det om mig själv. Jag har inte varit sån som bråkar med dem eller ställer krav på det på något sätt. Jag kan vara lite sen när jag har min dotter som Bianca som inte hör av sig på. Jag skickar meddelande efter meddelande, till slut så kan jag skriva hallå. Då hör hon av sig.
Mm.
Men jag är inte så här som bråkar eller märker att de... Jag tycker att jag låter dem få ta lite utrymme för att vara sig själva. För att jag kan tycka så här, jag gjorde ju det när jag var ung. De har ju helt temperament också. De är ju helt levrade och de har ju stark vilja. Jag vill inte förstöra det, för det kan förstöra deras kreativitet i andra saker. Jag är lite mer, jag vet inte om jag är mer bättre tålamod än Pernilla, men Pernilla lever ju med dem på ett annat sätt. De är ju så inbundna i sitt hem där de... Jag vet inte.
Hon har ju dragit det dagliga liksom.
Men det är en sak, men man måste ändå se att vissa människor funkar bra ihop. Och vissa människor, spelar ingen roll om man är mamma, pappa eller barn. Eller, och vissa människor kanske går, man går varandra på nerverna. Jag vet inte vad det är, men det har ju varit en turbulens mellan dem. Det har jag ju insett.
Mm.
Det har jag ju förstått också. Och många gånger så har det ju som visat sig när de har kommit hit också. Det enda jag kan göra är att försöka stötta dem. Jag kan inte smutskasta Pernilla, som jag kanske gjorde i början på grund av att jag tyckte vissa saker hon gjorde fel, som jag tyckte att hon gjorde fel mot mig. Men sen har ju så tiden, med den här tiden och de här 10 åren, så har det ju hänt saker och ting, och kanske barnen har fått en annan uppfattning om det som har hänt.
Mm.
Det, jag vet inte vad är bakom kulisserna, vad de bråkar om och vad de tjafsar om. I don't know. Mm. Det kan vara mycket.
Bianca har ju varit ganska öppen med att hon har alltid försvarat dig väldigt mycket och i intervjuer och sådär, och varit öppen med att hon har mått väldigt dåligt när det har stått negativa grejer om dig i pressen och sådär. Hur pratar ni om det och vad tänker du om det?
Jag tycker så här, jag får en känsla av att jag tror att det är mera, sista tiden är ju mera min fru som har tagit de diskussionerna med barnen. Jag vill inte, alltså jag märker så fort jag går in i sådana diskussioner med barnet, då sätter de klona mot mig och försvarar sin mamma. Då blir det så fel, för då tänker jag så här, det är bättre att jag låter dem få ta sitt.
Ja. Känner du att du på något sätt har kunnat sudda ut den här bilden som media har målat upp av dig i Sverige, ja, genom din verksamhet,
ja,
här?
Genom min fru också, som har varit, stått och kämpat och slagits för mig. Genom barnen som har visat en väldigt fin gemenskap med mig. Att de har stöttat mig också på sitt sätt. De kanske aldrig har sagt det till mig, så pappa, vi stöttar dig. Men jag ser ju att de finns där. Genom att de säger att vi har en bra relation med pappa. Eller, det är deras sätt att säga att det är så de stöttar mig.
Mm. Hur var det för 10 år sedan när du flyttade hit? Mm. Så var dina barn inte så stora?
Nej, det var tufft.
Ja.
Det var en halvtimme på Karlsson skolan när Bianca, när jag skulle, jag tog taxi dit och jag skulle bara säga hej då till henne, och hon stod och grät en halvtimme på mina axlar. Alltså. Mm. Halvtimmen.
Och mitt mamma hjärta går i sanden.
Nej, hemskt. Det var riktigt jobbigt. Det var riktigt jäkla jobbigt. Riktigt jobbigt. Och sen visste inte jag att jag, när jag kom ner hit, att jag som, jag var ju sen, jag flyttade ner till Mallorca, jag var sån här anti, och så fort jag hörde, man var kanske på Pure Hotel och man tog en drink, vi jobbade från 7 på morgonen till, första året var bara jobb, för vi skapade den här restaurangen som vi gjorde, bara jobba, men när man var ute någon gång och jag hörde svenska människor som pratade, jag bara smet iväg, om alla mina andra kompisar som var svenska, som en kompis med som heter Nico som drev också, var musikansvarig för Pura. Men vad går det någonstans? Nej, jag var rädd. Så fort jag hade svenska så var jag rädd.
Du orkar inte med att...
Nej, men jag var rädd vad de skulle tycka, tänka, titta på mig, ha åsikter. Och jag bara kände, så jag vill ha, det här är min fria zon. Det här är mitt. Jag vill inte ha någonting som skadar mig. Jag vill börja från en ny kula.
Mm.
Sen så gjorde vi restaurangen och sen så var det en jättesuccé. Då det klart, det var bara så här, kom ju svenskarna direkt.
Mm.
Och det var bara, okej, nu är de här igen, vad gör vi nu då?
Ja.
Och det var bara att försöka se det positiva. Är de här så är det någonting de tycker om. Då kan man ju inte, så vissa procentuellt så kanske 1% som kommer dit för att kanske göra så här och trycka och säga dumma kommentarer, det har ju funnits med självklart, och det har hänt saker och ting som vi inte behöver ta upp här. Jag kan slänga ut folk från restauranger, absolut, om de beter sig illa mot mig och har attityd mot mig, och jag ger dem en chans, jag brukar ge dem 3 chanser att de kan visa sig att de har gjort fel och försöka hitta en bra stämning för kvällen. Visar de fortfarande att de vill åt mig och restaurangen, då åker de ut.
Det är alltså folk som har kommit för att
vara taskiga. Ja, de kan säga fula saker, dumma saker. Och jag brukar vara lite så här, okej. Men sen när jag märker, då kommer den här temperamenten fram.
Mm.
Den italienska temperamenten. Om du tycker jag har temperament, du ska se min dotter. Hon har ju verkligen temperament också. Det ligger i blod.
Ja, men jag vet det.
Nej, men alltså då går det, då tycker man, då är det inte det fair. Du kommer hit, då förstör du inte bara för mig, du förstör för alla andra. Då tycker jag det är bättre att ni går härifrån.
Mm.
Det finns ingen anledning att ni är här. Jag har rätt att välja också. Men i det här fallet, nu så känns det som att nu är vi så etablerade och vi ska skapa fler restauranger, så man måste försöka åsidosätta det och göra det bästa möjliga nu. Det låter dem bara vinna med att försöka bara negligera, skita i det. De får känna att de har gjort bort sig själva. Låta dem få höras hur dumma de låter inför andra människor, istället för att jag ska ta det övertonen och låt alla titta på mig helt plötsligt. Så har det varit några gånger. Man bara, och vad hände här? Fan, han bara slängde ut dem. Det är inte heller bra.
Nej.
De har inte hört konversationen där. Det har legat kvar många gånger i kroppen på mig. Där jag vill bara, hörru, det här är, this is my zone. Här, du kommer inte innanför de här. Här är mitt hem. Ni får tycka vad ni vill ute, men ni får gärna tycka och tänka om ni inte är nöjda med vissa saker. Jag försöker göra det bättre. Men personangrepp, det accepterar inte jag.
Nej.
Inte på restaurangen. Ja, folk får tycka vad de vill, men inte säga det och försöka göra mig till åtlöje för att de har hört någonting, läst någonting när de inte ens känner mig. Nej, det accepterar inte jag.
Nej. Och som sagt, Åsa är ju med och driver också. Mm. Och du säger att hon har varit ett väldigt stort stöd.
Jo, ja.
Mm, ni gifte er för 2 år sedan här på Mallorca, eller drygt 2 år sedan.
Ja.
Och hur är du att leva med? Tror du att hon skulle säga?
Jävligt jobbigt. Jag tror både och. Jag tror att vi lever lite likt som alla andra. Vi har ju vissa... Jag tror att i stora hela så känner vi varandra hur vi tycker och tänker. Men det är sådana små vardagsgrejer som man kan rätta sig på. Och jag kan vara lite negativ. Det är ju som ingår. Jag vet inte. Det är som, ja, tycka lite för mycket. Ska nog vara tyst ibland.
Åsiktsmaskinen drar igång. Vad har du tagit med dig för lärdomar från tidigare relationer in i den här nya?
Att inte säga så jävla mycket. Och inte tycka så mycket. Försöker.
Mm.
Utan alla har ju rätt att tycka och tänka. Det är att försöka också att man respekterar varandra. Faktiskt, när det kommer en sån här krissituation, förut kunde jag ju bara så att jag hade min dansskola bara, men jag går ut ikväll, jag orkar inte gå hem och tjafsa, så jag går ut med mina kompisar. Det var det sämsta man kunde göra. Det gör man ju inte nu.
Spär ju på henne mer.
Nej, men det gör man ju inte nu. Den biten är ju, det är borta. Att man ska hålla på med det där, utan det är bättre att man försöker lösa det.
Mm.
Sätta sig ner och prata. Men jag tror att många gånger våra stunder som har varit lite dystra, det är väl att det hänger över mig lite, allting som har hänt. Så jag kan ju vakna på nätterna ibland och på morgonen och bara få så här, lite annöd ibland, för det har hänt så mycket. Det har skrivits mycket. Jag är en människa, jag är inte mer än en människa. Det är ingenting som man bara, jag har inte gjort av stål.
Hur har du hanterat allt det som har skrivits om dig?
Men det är ju det som jag många gånger har läckt ut på Åsa också, att hon har ju fått vissa smällar av ord som växlingar som har varit kanske inte så, men inte relevant. Det har varit mer så att jag försöker bara ventilera mig eller få ut det på något sätt.
Mm.
Någonstans måste det ut, men
det är alltid de man tycker om.
Ja, men det ska inte, så får det inte vara. Utan man måste behandla det ta itu med saker och ting själv. Förut, så, sen har det varit mitt piano då, i och med att jag skriver musik och jag spelar piano sedan jag var 7 år. Så det har ju varit min ventil. Men den har ju också tagit slut. Jag kan inte sitta där och bara spela och bara tycka synd om mig själv och bara få ut massa ångerfyllda melodier och vackra och passionerade och tragiska grejer. Jag måste ju börja leva också. Jag kan ju inte ha det som en ventil där jag lever i symbios.
Nej.
Funkar inte. Så det är också ett nytt sätt att leva. Att försöka se verkligheten, leva det som man är nu. Och det är klart att alla relationer, man kan ju gå varandra på närmarna. Man är ju som, det är ju vi som alla andra.
Mm.
Kan ju inte säga, du tog inte mjölkpaketet, du ställde inte den där, det kan vara små grejer.
Mm. Följ ner toalocket, en klassiker.
Ja, det kan också.
Och på tal om att gå varandra på nerverna, vad har du för relation med dina bröder idag? Ni är 4 bröder, va?
Ja, jag har bra relation med brorsbå allihopa. Men vi hörs inte så mycket, förutom Vito. Honom har jag mer nära relation till.
Och det är Vito som också är med och dansar.
Ja, just det. Så vi har ju, i och med att vi jobbar mycket ihop och vi tränar ihop, så har vi fått kanske mera kontakt med varandra under livets gång också.
Mm.
Faktiskt.
Men vad jag förstått så är barnen har hyfsat kontakt.
Ja, de har ju kontakt. Kusinerna har ju bra kontakt. Sebbe har jättefin kontakt med alla mina barn. Mm. Speciellt Oliver och Benjamin. De träffas så mycket de kan.
De har väl lite musiken.
Ja, men de har mycket gemensam nämnare där.
Jag läste att du hade skrivit lite filmmusik. Mm.
Det är ju varit min dröm sedan jag var liten att skriva filmmusik. Men det är ju så svår bransch att gå in. Och jag har bestämt mig nu att vänta med att göra det tills vi har satt verkligen bra fotfäste med restaurangen. Mm. Jag vill inte göra så här, både det och det, och varken hackat eller malt. Nu satsar vi på restaurangerna. Vi tycker att det är vår pension. Vi vet att vi är på rätt spår. Och vi vet att gör vi det här rätt så kan vi ro i land det här bra, och inom 5 år så kanske vi har 5-6 restauranger. Och funkar de jättebra, då kan jag börja med musiken. Mm. Jag skriver ju fortfarande, jag spelar, men jag vill inte lägga den fokusen på det nu, utan nu gör vi det här. Jag är inte 40 längre.
Nej.
Jag måste sätta den ekonomiska bärigheten också.
Mm. På tal om ekonomi, är du rik?
Jag är rik i känsla. Vi har det bra.
Mm.
Faktiskt, vi har det jättebra.
Mm.
Jag menar, det var ju min vision. Min dröm när jag flyttade ner hit. Att det som jag hade i Sverige skulle jag försöka förverka här. Och det tycker jag vi har lyckats med.
Mm. Blir du kvar på Mallorca?
Det tror jag.
Mm.
Jag tror att vi har pratat lite om Frankrike eller Italien. Men slutstationen, vet inte om det är Spanien. Jag vet inte om det är Mallorca. Jag skulle vilja ha ett sug över efter Italien.
Ja, det förstår jag.
Mycket. På något sätt. Det är bara inte jobba där. Vi kommer aldrig göra av oss med de här som restaurangerna. Det vi gör här kommer vi aldrig, det är hårdvaluta. Jag menar, för 10 år sedan, nu är det att komma hit nu och försöka göra någonting. Det är omöjligt nästan. Att hitta bra lägen. Så det är idiotiskt att bara slänga bort det nu. Det är bara, och Mallorca är Mallorca, det kommer alltid finnas kvar.
Det är väldigt många svenskar som köper lägenheter här nu.
Verkligen alltså.
Då är du 10 år för alla.
Ja, någonstans så var väl det som gjorde att jag tog mitt beslut och vågade. Och de som straffades var ju mina barn. Jag hade ingen annan väg att gå. Det fanns ingen annan väg.
Du känner så att det är de som har fått...
Jag har vänt ut och in på den här diskussionen. Frågorna i mitt huvud. Kunde jag gjort det bättre? Kanske jag skulle kunna varit med dem? Nej. Och de känner ju själva nu att... De säger själva att de tyckte att jag gjorde rätt beslut.
Mm.
Men det har tagit, krafterna har tagit på dem. Men jag kände ju inte nästan Benjamin på det sättet förrän, han är 20 nu, 7 år sedan, när han fyllde 13. Då började vi connecta ordentligt.
För att?
Jag flyttade hit 2007.
Mm.
Då var han 10. Och han höll på med sina teatrar. Och innan jag hade ju mera kontakt med Oliver och Bianca. För att han var mycket med mamma. Jag hade ju mera Bianca och Oliver.
Mm.
Den kontakten. Han var ju så pass liten då. Och sen så börjar han komma hit och så börjar han i sin som vuxna ålder, man ser i tonåren, börjar känna att han behövde någon förebild, och då fick han connecta han med mig. Så jag fick en bra relation med honom, och på det sättet så är det faktiskt Benjamin som har försökt, hade hans förtjänst också att han har försökt att connecta oss och bli sams igen. Att försöka glömma det som har hänt.
Så det är lite hans förtjänst.
Det är ingen atombomb som har gått ner i ett hus. Alltså det är vanliga. Mm. Det är inte så att man inte kan bli sams igen.
Nej.
Förstår du?
Ja.
Det är...
Och jag förstår att Benjamin har gjort mycket. Men hur hittar man tillbaka till en ex-relation så? Det är lite intressant. När man har varit så osams.
Jag kan hitta tillbaka dit. Jag kan inte prata för Pernilla. Men jag kan hitta tillbaka dit. För att jag kan acceptera vad som har hänt. Och jag kan tycka att vissa saker jag gjorde var fel. Men jag kan fortfarande tycka så här, under den situationen som hände så skulle jag kanske göra det igen. Samma sak. Vad orsaken gjorde att jag sa det jag sa och det som hände. Absolut. Det kan jag inte ändra på. Men jag skulle kanske läst av situationen bättre. Jag kanske skulle inte... Nu kommer vi tillbaka till den här stressen.
Ja.
Jag kanske skulle bejakat mina jobbiga situationer innan den här smällen kom.
Mm.
Så att inte jag stod där med massa tunga grejer på axlarna. Och sen den här lilla grejen kom så bara exploderade man. Men det var ju inte sån liten grej. Så det har ju hänt saker och ting under vägens lopp som har gjort att det blev bara pang.
Mm.
Jag kan acceptera vad som har hänt. Och jag accepterar att det som gjordes, gjordes. Och gå vidare. Jag tycker inte man ska gräva så mycket i. När man träffas igen och man är vän. Pernilla var ju här för ett år sedan. Och då tog vi 5 minuter utanför restaurangen och hon var där med sina kompisar. Då sa vi att vi måste förstå en sak, sa vi. Vi har 3 barn tillsammans. På vår gravsten så står det fortfarande att vi är föräldrar till dem. Vi kommer alltid vara föräldrar till dem. Så det är idiotiskt att vi ska sitta här och bråka de sista där. Men så vi lever ju inte för evigt. Så det är bara att försöka, de kommer få barn. Det är fester, det är bröllop, det är dop. Det är bara att försöka som hitta vägen för oss, för dem. Vi vill ju njuta. Jag tror barnen kommer inte välja. Mamma får komma men inte pappa. Utan de får säga bara så här, ni får komma. Ni får välja själva om inte ni vill komma. Men vi bestämmer att båda kommer.
Mm.
Så det är bara att acceptera.
Mm.
Och bara se med lite bra moral och bara känna att okej, det som hände, hände, nu får vi gå vidare. Och föregå med gott exempel också till barnen. Sitta och gräva och tjafsa och gräva. Nej, de tappar respekt för oss.
Mm. Men det är så, när du väl ska få barn med en person så kommer du alltid ha en relation med den personen. För du kommer alltid vara föräldrar ihop och alltid. Mor eller farföräldrar.
Ja, så det är ju bästa är att försöka lösa det. Man gör ett, man, så alla hamnar ju, men det finns ju länder som krigar och bråkar och de blir sams.
Mm. Oftast.
Oftast. Jag menar, det är, jag tror att man ska försöka, speciellt om man har barn. Har man inga barn, då är det hej då, då behöver aldrig mer se det.
Så skönt.
Ja.
Ja, det finns ju vissa ex som man är glad att man inte skaffar barn med, så kan jag säga. Ja.
Så jag tror att bara barnens, jag tror att så börjar man koncentrera sig på vad som är bra för dem och sätter sig själv åt sidan och inte tänker på sig själv.
Mm.
Det är då de får empati för dig. Att du ser dem och inte tänker så här, se mig, kolla vad jag har gått igenom, kolla hur jobbigt det var för mig. Men de har ju också haft det jobbigt. Det är inte, de är inte mina föräldrar, jag är deras barn. Jag brukar säga att en förälder, ett barn får göra 1000 fel, en förälder får inte ens göra 1 fel till barn. De får göra 1000 fel. Men vi får bara acceptera det. Men så fort vi gör 1 fel. Nej. Så vi måste alltid vara ett steg före.
Mm.
På något sätt.
Klokt.
Försök.
Emilio, tack så jättemycket för att du gästade Livshjulet. Det var
tackar.
Väldigt trevligt att sitta ner och prata. Och nu ska vi ha ännu trevligare.
Ja.
Nu ska restaurangen här få försöka
battla
med dig. Och din mat.
Ja.
Ha det så jättebra. Lycka till med allting och
tusen tack.
Visionen om fler restauranger.
Ja, tack.
Hej då.
Hej.